Mitt namn är Henrik Emilsson och jobbar som teststrateg på Nordic Medtest. Vi är ett offentligt aktiebolag som är helägt utav Inera, som i sin tur ägs utav Sveriges kommuner och regioner, alltså SKR. Vi finns här i Karlstad, sitter här nere i Klara och är lite drygt 30 personer som jobbar med test- och kvalitetssäkring. Då främst inom e-hälsa, det vill säga de IT-system som används mellan oss som invånare och vården och mellan vård och vård. Så att 1177 är ju en sån plattform som vi är involverade i och var med att testa och kvalitetssäkra. Jag har tänkt att prata om, alltså AI är lite grann sådär ett modeord och används ganska flitigt just nu om vi har lite ögonen på media. Och det här smyger in då ganska mycket och pratas mycket om som ersättare i de IT-system som vi använder normalt sett inom till exempel vård eller samhällsfunktioner. Så det som jag tittar lite grann på är då utmaningar kring hur kan man kvalitetssäkra den här typen av system. Så jag tänkte gå igenom ett antal olika aspekter som jag ser och vissa utmaningar inom det och liksom egentligen väcka lite frågor och tankar. Jag kommer också ge en del exempel på när de här kanske inte har gått så bra som man kanske har tänkt sig. Så att, lite blandad teori och filosofi med lite praktiska exempel. Jag drar igen här lite då faktiskt. Hej, vill du komma in? Ja, hej. Ja, okej. Okay, ja. Ni är välkomna i alla fall om ni vill. Så... Men först lite grann om när vi pratar om artificiell intelligens, alltså AI. Många får ju bilden av det här som har framställts kanske inom film. Alltså ett AI då, en av de mest kända är den här 9000 från Stanley Kubricks film 2001. Där man en ganska mänsklig variant av en dator när man liksom interagerar med. Men inom forskningen, det här har ju pratats om inom forskningsvärlden, akademiska världen sedan 50-talet. Och det var skillnaden man ganska mycket på en generell artificiell intelligens och en specialiserad artificiell intelligens. Och det är snarare åt det här specialiserade hållet som den typen av AI som vi pratar om idag. Och den egentligen handlar egentligen väldigt mycket om att det är maskininlärning. Det vill säga att en datoralgoritm som lär sig utav den data den matas med, men också utav hur den ska liksom tolka data och liksom ta sig vidare. Och så finns det lite olika sätt som den här maskininlärningen går till på då. Vi har supervised learning, det vill säga att man egentligen talar om vad som är rätt och fel. Ni kanske har sett det i tidningar när tusentals människor har suttit i någonstans i Asien och klickat, det här är en katt, det här är en hund, det här är en katt, det här är en bäver, eller vad det nu är. För att den här datorn ska lära att känna igen då en någonting. Så att du liksom tränar datorn med hjälp av att tala om vad som är rätt och fel. Det gör ju på sikt då att den här datorn kan tolka en annan typ av bild som inte var med i facitdelen från början. Vi har också något som kallas för transfer learning, som är när man tar då, låt säga att man har tränat upp en dator och känner igen bilder på katter och hundar. Att man överför den typen av teknologi mot till något annat område. Till exempel att lära känna igen hudcancer. Så att man liksom försöker ta en modell som man har tränat upp och flytta över. Så det är lite grann. Så att när jag säger AI här i fortsättningen så är det maskininlärning egentligen. Men det är lite jobbigare att prata om så att vi förkortar det AI. Okay? Och eftersom vi är så litet härligt team här idag så kan vi också få gärna avbryta med frågor om ni har något. Och jag kanske pratar lite för fort eller svänger mig med termer som inte funkar. Som jag nämnde, de här systemen behöver ju indata. Och det är det som har hänt nu de senaste åren. Att helt plötsligt så har vi fått IT-system som fått tillgång till det här vi kallar för big data. Det vill säga att alla de här Facebook och Google de här har ju enorma mängder data som de inte har kunnat hantera förut. Men nu när datorkraft och algoritmer finns som kan helt plötsligt börja titta på den här datan, då finns det möjligheter. Det är en dokumentär som finns på SVT Play nu som dokument utifrån som sänds i två delar. Jag tror den kom i söndags. Den handlar just om AI och liksom den här maktkampen mellan Kina och USA. Och Kina ser sig nu kanske mer som den nya Saudiarabien. Alltså information och data är den nya oljan. Men indata är en viktig aspekt av den här typen av system. Och hur kvalitetssäkrar man de här bitarna då? Så en jätteviktig del i det här är ju frågan om det är en representativ data. Alltså speglar det den här datan som vi kommer att kunna hantera i framtiden? Är den representativ i dagsläget? Är den konstruerad eller är den verklig? Ett problem med verklig data då är ju att den innehåller ganska mycket brus, som man kallar det. Alltså data som inte riktigt uppträder så som vi skulle vilja att den uppträdde. Och de flesta som jobbat med IT-system med databaser vet att databaser är fulla med liksom brus och saker som man inte vill ha där, men det har slunkit med ändå. Så att tränar man då ett system på liksom finputsad data, är den tillräckligt bred, alltså får jag med tillräckligt mycket parametrar för att kunna liksom hantera framtida situationer. Så det här är en utmaning att liksom kvalitetssäkra den typen av data som vi tränar systemen med. Och det här med framtida förändringar i inriktning av indata är en ganska intressant aspekt också. Att, vad ska vi ta höjd för? Vi har ett exempel här som, om ni kollar längst till höger, så var det så att Microsoft släppte en Twitter-robot som heter Tai. Som, de hade liksom tränat upp den här att den skulle liksom interagera med människor för att lära sig hur man ska prata med andra människor. Så de hade ju tränat upp den en viss typ av data, släppte lösen på Twitter och inom 24 timmar då så fick de stänga av den här, för han hade blivit till en nazist som var rasist och kvinnohatare och allt möjligt så här. Så att det var ju en annan inriktning i data. Man hade ju liksom goda intentioner på att den här skulle då fungera på ett bra sätt. En annan aspekt på det här är ju Amazon som hade då byggt ett AI-system för att hjälpa till vid rekrytering. De får ju otroliga mängder med CVs. Så att de hade de ett system som skulle liksom hjälpa till att vaska fram istället för att någon satt och bläddrade i CVs. Problemet var att den här fick de också stänga av eftersom det här systemet favoriserade då män mellan 25 och 39 år, säger vi. Därför att det var de som de hade sökt mest förut. Det var den datan de hade. Så de hade ju tränat upp den med en viss typ av data, så att den favoriserar ju, den var ju inte jämställd vad gäller kvinnor eller svarta eller vita då, i USA är ju också en viktig fråga där. Så vita män mellan 25 och 39 typ var det som de favoriserade. En annan utmaning då är kvalitetssäkring av de algoritmer som används. Alltså dagens, när vi bygger ihop IT-system idag, så är det väldigt mycket att man använder liksom som legobitar, alltså tredjepartsbibliotek som hjälper till med att utföra någonting. Och det är ju samma sak med det här, att algoritmerna som gör, det var i den här dokumentären på, som finns på SVT Play, så är en av de här pionjärerna inom att ta fram algoritmer med. Och han vet ju inte vad de används till sen. Han skriver algoritmer, han är matematiker. Och sen tar någon den här algoritmen och föder den med data och får ut någonting och har ett syfte med att få till det. Så det är ju att det är ganska svårt att förstå hur kan vi kvalitetssäkra den här algoritmen när vi egentligen bara ser den som en svart låda. Det är ju någonting vi tar in. Vi litar på att den här verkar vara ganska bra. Och hur kvalitetssäkrar vi då de här algoritmerna i en ny kontext? Alltså den här kanske funkade för bildigenkänning. Och har till och med kanske 8-9 olika exempel på hur den funkar med bildigenkänning. Men hur kan jag använda den och kvalitetssäkra den i en annan typ av kontext? Alltså att känna igen textsträngar eller vad det nu kan vara. Ja. Jo. Och vissa gör det. Så vissa algoritmer är ju egentligen så att de lär sig att fatta besluten på ett bättre sätt. Men vissa försöker, det finns ju en andemening om att man faktiskt vill göra ändringar så att den uppdaterar sig själv också, själva algoritmen. Men det är ju också ett problem som vi kommer till längre fram här, att vart spårar det här ur sen? För att det är ju lite den här fjärilseffekten, att en liten sak som händer långt här borta kan få väldigt stora konsekvenser längre bort. Så det är också en utmaning i att försöka förstå hur kan vi kvalitetssäkra det här över tid då. Några exempel på, alltså vi pratar, något som vi känner igen kanske mest från media, och de är ju liksom den här bildigenkänning, ansiktsigenkänning, som ju har faktiskt implementerats på väldigt många ställen runt om i världen redan. Lite osäkert på kvaliteten då, för att det här är ganska nytt från 2020 och den andra från 2018. Det är att Här var det då i Denver som de hade bild, alltså ansiktsigenkänning för att kunna ta reda på om det var sexualbrottslingar. Den nitade 68 stycken medlemmar av det statsrådet eller fullmäktige där, som ju inte var sexualbrottslingar, men den misstog dem för det. Så det var ganska kraftfullt då exempel för att den här staden hade ju implementerat det här ansiktsigenkänningen. Men de själva åkte ju dit på den. Så de fick ju... Ja, du har ju bilder på sexualbrottslingar. Och sen kommer någon och så känner du igen den här en sexualbrottsling, så flaggar det för det. Poängen med det här är ju att i England har de också funnit då att den polisens system där har väldigt ofta fel. Och det är ju det som att man har implementerat det här i samhället på viktiga funktioner som ju faktiskt är liksom skarpt läge utan att ha riktigt bra koll på det. Det tycker jag är allvarligt. Och det vet vi ju själva om vi känner att vi får en räkning eller vi har betalt den i tid. Alltså det blir så skarpt för vanliga människor. Medan om man tittar på ett system som helhet så ja, men den tränar sig väl under några år. Det går väl bra. Ja, precis. Och väl tåla någonting. En annan del också som vi touchar lite grann är kring det här och etik och moral, hur det används det här, de här AI-systemen. Man brukar prata om det här med hundar, att det är inte pitbullen det är fel på utan det är ju liksom husse eller matte som liksom dresserar den här hunden. Samma sak gäller ju det här. Vem är det som har skapat det här? För vilket syfte? Vad har du för liksom, vad finns det för tankar och baktankar kring det här? Jag brukar säga det att, och det har väl vi allihop blivit varse, att liksom Facebook är ju inte gratis. Och inte heller Google är gratis heller, utan det är ju snarare så att det här kostar ju, det är ju jättemycket värdefull. De tjänar ju hur mycket pengar som helst. Ändå är det som en gratis tjänst. De tankar ju av oss grejer. Så vi är ju med och betalar in på något sätt. Och vi har väldigt varit oklart vad de ska använda sakerna till förut. Men nu kanske det börjar vissa saker utkristallisera sig. Och mycket kring det här liksom att kring det här med etik och moral så pratar man ju om det är Meredith Broussard som skrev en jättebra bok som pratar om det, någonting som kallas för teknologichauvinism. Det vill säga att det är väldigt mycket liksom fokus på den här teknologin, att liksom, ja, men det här är ju liksom den senaste grejen, och det är väldigt svårt att säga emot det här. För då framstår det som en bakåtsträvare eller liksom någonting. Det är upp till mig då som kanske då behöver liksom bevisa motsatsen. Och det här är ju ganska farligt, för det är ju ganska liksom skarpa grejer vi jobbar med nu. Alltså det är ju stora, alltså den här big data som används som input till de här systemen. Och sen så fattas det massa beslut och det blir massa konsekvenser av det. Så att hur kvalitetssäkrar vi att de här systemen används och byggs på ett etiskt och moraliskt sätt? Det är också en svår fråga egentligen. Och apropå det då, när vi ska se, det finns ju också inom forskning här att inom AI-sektorn så är det också en snedfördelning vad gäller liksom män och kvinnor eller olika bakgrund vad gäller vilka länder man kommer från. Och det kommer ju också återspegla sig i vilka problem man försöker lösa med det här. Och ett tydligt exempel är ju det här med Facebook då, som de har ju liksom haft väldigt skarpa algoritmer, pumpat in väldigt mycket pengar i att faktiskt liksom bygga de här sakerna och liksom skörda frukterna av det. Och de har haft jätteproblem med det här. De har ju skapat algoritmer som har liksom gynnat det här med liksom någon sorts självuppfyllande profetia. Så att det här med fake news då, som är väldigt aktuellt, det får de inte stopp på. Liksom, för att det bara cirkulerar och föder sig självt. Men frågan är, vill de ha bort det riktigt? Alltså det är ju deras etiska problem då. Jag kommer att skicka ut den här presentationen sen till er som vill, så att ni behöver inte fota eller sådär. Och det finns hänvisningar till alla artiklar som jag har hämtat saker från. Det är intressant. En annan del är det här är utdata. Det vill säga att vi matar in systemen, eller matar in data i systemen och låter algoritmer bearbeta det, och sen så kommer det ut någonting. Och om vi nu har pratat om att det finns utmaningar i indata, det finns utmaningar i förståelse kring algoritmer, så finns det också utmaningar i att hur förstår vi utdatan. Ofta finns det ju inte något facit direkt, utan det finns en förhoppning om att lösa ett visst problem. Så att vi behöver ju oftast vara involverade, vi människor, för att liksom bedöma rimlighet. Verkar det här åt rätt håll? Jag jobbade med på SLU för några år sedan med något, då fanns ju inte AI riktigt poppisbegrepp, men det var ju just att simulera hur skogar ser ut om 100 år. Givet att du liksom sköter dem på 100 år. Och de tog in mig för de ville veta, hur räknar vi rätt? Ja, jag vet inte. Vart börjar vi? 100 algoritmer som för varje år itererade så här. Det är ju jättesvårt att förstå liksom om utdatan är korrekt. Så jag fick ju ta med de här professorerna som låg bakom algoritmerna och så sätter jag oss ner. Verkar det här rimligt? Så fick ju de liksom med sin expertis bedöma då. Så att det var ju liksom enda, jag kan ju inte säga om det var rätt. Utan det var ju, man var tvungen att ha rimlighetsbedömning. Men hur länge behöver det här finnas med och hur ofta ska man göra rimlighetsbedömningar? Det är svårt. Ett annat exempel på en chatbot som ju Facebook tog fram. Den utvecklade 2 chattbottar. Men det slutade med att de här började chatta med sig själva och uppfann ett eget språk som var mycket mer effektivt. Så ingen annan utomstående kunde förstå vad de här pratade om. Men på det här viset så tränar den sig och så hittar den en annan motpart som också börjar liksom förändra sig. Vi människor förändrar oss ju inte lika snabbt. När min pappa skriver på Facebook så ser man ju att det inte är en 13-åring som skriver. Men liksom, det går ju sakta med förändringen ändå i hur språkbruket går. Här gick det ganska fort. Längst bort här har vi också en när de har samlat in indata från alla porträttbilder från 1500-talet fram till 1900-talets början och tagit fram den mest perfekta målningen, simuleringen till det. Det är ganska intressant för de här börjar säljas för mycket pengar nu, men liksom, är det ett snyggt porträtt eller är det bara coolt? Man vet inte riktigt. En aspekt till som jag vill ta upp är ju utmaningen kring informationssäkerhet. En del, alltså de här AI-systemen är ju lika sårbara som alla andra IT-system. Alltså det finns ju liksom inget, det finns ingen hopp om att det skulle bli något bättre med det. Så att de problem som vi har idag, vi som jobbar med IT-system vet ju att det här är ett oerhört jobbigt problem. För att det går inte att skydda sig helt fullt ut. Så att i den här aspekten får man börja titta lite grann på vad är det för liksom data vi behandlar. Alltså hur ser ut datan ut och hur kan vi liksom säkra att inte den här kommer på villovägar. Speciellt intressant i skenet av GDPR när vi pratar om att läcka någon litet adressregister skulle vara böter på. Alltså vad är innebörden av att vi börjar liksom bygga upp en stor mängd känslig information? En ny form av attacker börjar ju visa sig här nu då. Vi tittar ju på den här Microsoft Tide där förut, den här chattbotten. Det var ju inte så att, även om det är en mycket skitsnack på Twitter, så var det ju så att det var ju folk som gav sig på den här. Man började ju mata den med felaktiga grejer så att den började ju uppträda. Så det var ju alltså en förgiftningsattack som de gjorde. Och det ska man ju ha med sig att liksom vi människor är ju inte så här alltid så snälla. Och liksom när vi ser något, man försöker sabba en hiss. Eller, nu är jag ju testare i och för sig, men man försöker trycka på flera knappar samtidigt. Alltså det finns någonting i oss som liksom försöker utmana en maskin. Det var också en lyftande robot som de har skeppat ut. Jag vet inte hur många länder det var i, men i de flesta länder så sätter de den som lyftade från en stad till andra delen av landet och det gick jättebra. Förutom i USA, där sätter de den i Washington och sen hittar de den helt lemlästad i typ Pittsburgh på någon parkeringsplats. Så att det finns, man tror på en godhet hos människan, men den är inte där. Vi är elaka. Den snälla varianten utav den är ju när ens barn kanske har en sån här Google Home eller Siri och man försöker ställa så kluriga frågor som möjligt till den där för att liksom lura den. Men det är ju bara liksom barnfrågorna det. Det här är ett konstprojekt, men tanken är ju intressant. Här har vi en bil som är självkörande som har tagit sig in över sträckad linje, för då får man köra över, men inte över heldragen. Så den kommer ju aldrig komma ut här. Eller om du skulle komma fram till ett antal skyltar där som talar om att du måste stanna, du får inte svänga höger eller vänster och inte backa och inte köra framåt. Och jag hade en föreläsning om det här för några veckor sedan, så pratade jag om det att man skulle kunna gå här på E18 i lugn takt, lite jassande så här, för att det skulle inte spela roll för att alla bilar måste vara tvungna att ta hänsyn till mig. Så det är ju också liksom en aspekt i det här liksom med informationssäkerhet, där man gör ju intrång i den här algoritmens egentligen tänkta för att vara liksom schysst då. Tidsaspekter har vi pratat om, det börjar rinna ut lite tid här, men apropå tid. Men det är också det här med att fundera på när någonting är liksom färdigt. För antingen så finslipar vi med en algoritm som ska bli bättre och bättre på att lösa ett specifikt problem, eller så ska den bli mer generaliserad och ta sig an nya saker. Och hur liksom underhåller och förvaltar de här systemen över tid? Ytterligare en utmaning då gäller ju det här med ansvar och hur vi kvalitetssäkrar ett ansvar egentligen. Är det de här som har programmerat algoritmerna som har ansvaret? Eller är det de systemutvecklarna som har använt sig av den och implementerat den i en viss kontext? Eller kan man liksom skylla på datorn? Alltså jag har ett exempel från Arbetsförmedlingen här, jag tror det var i somras. Så var det ju att man skyllde på ett datafel. Kanske inte ett datafel, utan det kanske var så att man skulle skylla på den som beslutade att man skulle ta det här systemet i bruk. Var det verkligen säkrat för att liksom avgöra människors liksom, och få utbetalningar i rätt tid? Det kan ju drabba ganska hårt om man inte kan betala hyror och annat. Min metodik och mitt angreppssätt är i alla fall att jag ser ju testning som en intellektuell process. Och för oss är ju det här en teknisk och empirisk undersökning. Det gäller att vi tar reda på vad som är viktigt. Så att när vi jobbar med testning så handlar det egentligen om att förstå vad är det för problem vi ska lösa. Vi jobbar, och jag jobbar, med heuristiska modeller. Det vill säga att man har en hjälp för att själv kunna förstå och sätta sig in i och kunna lösa ett problem. Man måste kunna vara ett kritiskt tänkande. Det här presentationen är ett exempel på vad kritiskt tänkande. Det vill säga att våga ifrågasätta saker och ting. För det är där någonstans ligger sanningen. Och en annan viktig aspekt som jag tar med mig är ju att kunna omfamna komplexitet. Men samtidigt vara ödmjuk inför den. Att liksom ta sig an bitar, lite små bitar i taget. För att kunna förstå helheten. Det är lite mitt medskick här, men vi kan gärna fortsätta lite diskussion om vi har någon minut kvar här eller om vi ses i korridoren eller så. Tack så jättemycket för mig.